Ja, det är måndag igen och ännu en ny vecka här. Stefan Winiger här i studion på Svenska Yle och vi ska här i slaget efter 12 tala om läget inför budgetförhandlingarna. Det låter väldigt tekniskt men det handlar ju om vad vi ska göra av våra surt förvärvade skattepengar i det här landet. Vad vi ska satsa på och vad man borde göra och kan göra. Och till hjälp har vi här med oss i studion har vi Veronica Honkasalo som är riksdagsledamot för Vänsterförbundet. Välkommen!
Tack och hej!
Och sen har vi här Anders Adekreutz från SFP. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Och med koll på läget i politiken, Svenska Yles politiska reporter Magnus Svanjung. Välkommen till slaget efter 12 du också.
Tack.
Ja, det drar ihop sig som varje höst till att fundera kring statsbudgeten och vad man ska lägga pengar på. Det brukar avspegla väldigt mycket den senaste tidens allmänna händelser och politiska debatt och det har varit en väldigt varm sommar och riksdagen öppnar snart och alla riksdagsledamöter kommer väl med någon slags klimatfunderingar tillbaka. Eller åtminstone så gissar jag att många har tänkt på det, liksom alla andra har gjort efter denna heta sommar. Har ni också tänkt på klimatet, Veronica Honkasalo?
Nå, verkligen. Att jag tror att den här hettan under sommaren har fått oss alla att fundera på klimatpolitik också. Att min son är 11 år. Och det var ganska sorgligt under kvällarna när han var så liksom frustrerad över den här hettan och också sen frustrerad över hela den här klimatkrisen och det är ju inte det enklaste att som föräldrar liksom prata med barn om en så här liksom enorm sak, så att klimatkrisen är väldigt konkret just nu.
Och hur tar sig din sons mamma, det vill säga du är med det här nu i riksdagsarbetet?
Alltså jag tycker att om vi ser på regeringsprogrammet så har vi gjort hälften av alla klimatbeslut som vi hittar i regeringsprogrammet och nu den här hösten så måste vi göra resten av klimatbesluten.
Mm. Anders Adlercreutz, ni sitter här på motsatta sidan av bordet här i studion. Här. Ja, har du tagit med dig sommaren också i politiken här?
Jag känner på samma sätt som Veronica här att en så här lång period av fruktansvärd hetta, skogen är torr som fnöske och så ser man hur det är översvämningar, liksom helt liksom apokalyptiska bilder från Mellaneuropa, sådant som man kanske kunde tänka sig i en så här amerikansk liksom katastroffilm snarare än liksom vardagen i Mellaneuropa. Samtidigt som de här skogsbränderna förstås i Kanada och ofta lite bränder här och lite här och där senare fram emot hösten i Turkiet och Grekland. Så det här är förstås alla enskilda händelser, men att nu liksom är det en återspeglad förstås också liksom en större bild av ett klimat som har förändrats och vi vet att forskarna är ganska eniga om att även om liksom en händelse förstås inte förklarar ett stort fenomen, så vet vi att det här fenomenet leder till att de här händelserna kommer att öka märkbart. Att vi allt oftare kommer att ha extrema väder, vi kommer allt oftare att ha liksom långa perioder av torka i vissa områden och långa perioder av liksom andra extrema väder på andra ställen. Att nu var det här förstås igen en påminnelse om att världen har förändrats ganska kraftigt de senaste decennierna. Mm.
So far so good. Båda tänker ni på klimatet här och vill väl, men det har funnits lite diskussion här. Liksom att hur ska man då omsätta det här nu i lagstiftningen som ni är nu på väg in när riksdagen öppnar att dra igång här nu på hösten här? Och så den här allmänna bilden som tonar fram, det är att det är de gröna och Vänsterförbundet som nu vill ha väldigt kraftiga åtgärder. Att det är de två partierna som nu vill driva på. Veronica Honkasalo, kan du klä dig lite ord? Vad är det ni vill göra mer än tidigare och annorlunda till de skillnad från de andra partierna?
Situationen är ju precis just så att förutom det gröna vänsterförbunden så har alla andra regeringspartier sagt att vilka klimatåtgärder som inte passar dem, men de har inte berättat att hur de skulle sen ersätta de här åtgärderna. Att det här, som jag sa, så anser vi att det här, den här hösten, så måste vi besluta om nu den här sista hälften av de här klimatåtgärderna. Och vi vet att de här stora frågorna som vi har på bordet, det är jordbruket och trafiken. Och de är kanske också de svåraste frågorna.
Anders Adlercreutz, känner du dig utpekad här, en av de partierna som har sagt vad ni inte vill göra?
Nej, känner jag mig. Eller jag känner inte igen mig, eller oss i det här, att regeringsprogrammet, vad klimatdelen beträffar, så återspeglar i stort SCPs klimatprogram. Så det är någonting vi står bakom. Sen så är jag kanske lite främmande för en diskussion, eller den diskussion som pågick här under en stor del av sommaren, att är det här en klimatria eller vad är det? Alltså man talar liksom i symboler, så här liksom man liksom vill brända det här, den här budgetrian, och kalla den någonting, och det kan man ju förstås göra, men då liksom blundar man kanske för att det här är ändå ett stort paket där många saker är beroende av varandra, och där man kanske framförallt borde tala om liksom konkreta saker, konkreta förslag, konkreta åtgärder, och inte liksom fastna i den här stora bilden som man kanske vill kommunicera till sina anhängare för att det är liksom politiskt ändamålsenligt, men som inte innehåller lösningar. Så att det där, så det är kanske mer det som en sån diskussion som vi kanske har fört i vissa situationer, men alltså åtgärderna, så de diskuterar vi ju gärna, och inte tror jag att vi inte motsätter vi oss på något sätt rena klimatåtgärder, och vi tycker att situationen är precis lika akut som Veronica och många andra. Men att det här handlar liksom inte bara om det, utan vi måste ha klimatåtgärder, vi måste ha sysselsättningsåtgärder, vi måste ha en offentlig ekonomi som är i balans inom några år, vi måste göra satsningar på utbildning, infrastruktur och så vidare. Det är liksom en helhet. Om man vill sätta en viss rubrik på allting, så då blundar man kanske för resten, och det är det som vi tycker att inte är förnuftigt.
Ja, alltså jag anser att vi har en hel massa människor, särskilt den unga generationen, som är hemskt besviken på vår regering angående just klimatbesluten. Att varför är det så fruktansvärt svårt att göra de här konkreta besluten? Att situationen är ju den att tjänstemännen gör en lista på de konkreta åtgärder som nu måste beslutas nu på hösten, och fint om regeringen kommer överens. Men jag tror att den här klimatpaketet kommer att vara kanske den svåraste igen under de här förhandlingarna. Sen om vi tänker på klimatkrisen, så tycker jag absolut att det är liksom fråga nummer ett i vår liksom globala värld. Att vi kan inte liksom tänka på politik, att vi har liksom klimatfrågorna och sen har vi alla andra, utan klimat måste liksom vara en del av politiken alltid.
Mm. Magnus Svanljung här, du är politisk analytiker här på Svenska Yle. Det här, du sitter här och ler lite grann när du hör här Veronica Honkasalo och Anders Adlercreutz här fundera kring de här sakerna. Det här är ju halva regeringen representerad. Hur ser det ut om vi nu hade hela regeringen här? Skulle vi få liksom andra infallsvinklar också, Centern och Socialdemokraterna? Eller finns det, hur ser det ut med enigheten?
Ja, här pågår väl en sån här sedvanlig politisk teater på något sätt inför de här budgetförhandlingarna. De har ju blivit ganska sådana teatrala tillställningar. Vi kommer ihåg under de här rambudgetförhandlingarna i våras, så var det framförallt Centern som ställde till en show och krävde inbesparingar och så vidare. Men det tycks finnas en lite olika ingångspunkter här, som kanske Anders var inne på, att särskilt de gröna och vänstern har gjort det här då till en klimatria som man på något sätt har brändade till, medan då Centern och också SFP i viss mån kanske hellre skulle vilja prata om de här sysselsättningsåtgärderna och ekonomin. Och egentligen, om man vill karikera det lite, Veronica sa att man har fattat ungefär hälften av de här klimatbesluten för att man ska nå sina mål. Och detsamma gäller väl också om de här sysselsättningsåtgärderna, man har kommit kanske halvvägs. Och vill man karikera det lite så kan man väl säga att de lätta besluten har man lyckats fatta, men de svåra besluten har man fortfarande kvar i båda fallen.
Mm. Och vi är halvvägs in i mandatperioden, så att på så sätt att vara halvvägs i åtgärderna så är, ja, det känns, är det kanske rimligt till och med. Men vad vet vi till exempel om Centerns tankar här? Finns det något konkret där som man kan fundera på?
Ja, alltså Centern har ju motsatt sig framförallt de klimatåtgärder som nu riktas mot jordbruket. Och om jag förstår det så finns där, dels så finns den här stora diskussionen om omställningen av jordbruksstödet, så att den ska stödja ett klimatvänligare jordbruk, till exempel att man med stödåtgärder ska få bort en del av odlingen på torvmarker som är en sån här stor koldioxidbov. Men det här är knappast någonting man beslutar i de här budgetförhandlingarna, därför att det här hänger samman med EU:s jordbrukspolitik som kallas för CAP, som man nu håller på att göra ett nationellt program för i Finland. Men här finns vissa sådana konkreta saker som till exempel de gröna har kastat fram, som skattesubventioneringar till det där brännolja för arbetsfordon, att man skulle få bort den och vissa andra sådana saker. Och Centern värnar ju förstås traditionellt om jordbrukarna, man vill hellre ha morot, som man säger, kanske stöda då odling av sådana grödor som binder mera koldioxid. Så att man har lite olika infallsvinklar. Jag tror att miljöutskottets ordförande Juha Sipilä kom med en av de roligaste infallen när han konstaterade att om alla finländare skulle plantera 1000 träd så skulle vi inte behöva några andra sådana här klimatåtgärder. Och det är förstås lätt om man har några hektar och bevuxen mark där man kan plantera sina 1000 träd.
Det blir svårt i mitt fall, kan jag bara säga. Men det här, så här ungefär, om vi ska liksom väldigt, väldigt grov bild ungefär av regeringen. Men ja, ni nickade och funderade båda här. Veronica Honkasalo, vad tänkte du?
Ja, om vi tittar på den ekonomiska situationen i Finland så går det ju för tillfället ganska bra. Och om vi tittar på de här sysselsättningsåtgärderna som regeringen har gjort, så har vi gjort redan över hälften. Att egentligen så har vi gjort redan hemskt mycket. Och kanske den här frågan är den som glöms i den här stora offentliga diskussionen. Så det bevisar också att tiden för de här klimatbesluten är absolut just nu.
Mm. Ja, no, alltså jag, helt som Magnus sa, så det som vi försöker tala om, att om vi bara, om vi liksom sätter en rubrik på budgetrian, så då glömmer vi det andra, att vi tycker att vi ska göra klimatåtgärder, vi tycker att vi ska göra sysselsättningsåtgärder, och vi har kanske betonat sysselsättningsåtgärderna också därför att vi är nu i en gynnsam konjunktur. Om vi vill att de här strukturella reformerna som vi behöver ska få utslag, så är det nu vi ska göra dem. Och det är inte någonting, det är liksom ingenting som kanske gagnar det här årets budget, men de ger sen, bär sen frukt, inte bara nästa år utan också om 10 år. Så därför är de hemskt viktiga frågor. Men det är klart att vi ska göra klimatåtgärder också, men de skulle ju vara mycket lättare att diskutera om vi skulle ta fram klara förslag och sen kunde diskutera dem. Här tog vi upp jordbruket. Och jordbruket har ju diskuterats här mycket, och det finns vissa problempunkter, men sen kan man inte heller blunda för det faktum att jordbrukarna idag i Finland är oerhört trängda. Att om du arbetar för 4-5 euro i timme, så är det hemskt svårt att göra så mycket mer. Så där borde vi liksom dels försöka se på hela den här värdekedjan inom jordbruket. Hur kan vi få jordbrukarna att förtjäna lite bättre, så det skulle finnas resurser att göra något annat? Om vi till exempel bara fokuserar på brännoljan, så då är mekanismen den att vi ska få jordbrukaren att använda mindre brännolja. Och hur gör jag det? Hur gör han det? Han kör mindre traktor, han skördar mindre, han kanske använder mera häst. Men att når vi ett bättre resultat på det sättet, då går vi liksom, det är ett ganska hårt verktyg att ta i en bransch där lönsamheten är fruktansvärt dålig. Så därför måste vi se på båda delarna.
Jag håller absolut med Anders att den här förändringen måste ske på ett socialt rättvist sätt, och det är det som vi har understrykit hela tiden, att vi måste liksom ersätta för låginkomsttagare de åtgärder som vi gör angående klimatpolitik. Att Anders har helt rätt här.
Mm. Ja, och här handlar det ju fast bara om att liksom ersätta via subventioner, utan på något sätt ställa hela den ekonomiska kalkylen liksom på rätt fot, så att man får en bättre ersättning för sin produkt. För att alltså, om vi sen går liksom bakväggen och tänker att vi sköter det här med subsidier, så då liksom gräver vi oss bara djupare ner i träsket.
Mm. Det är väl det här som är kanske det svåra när det gäller både nu klimatpolitiken och sysselsättningspolitiken, att man har liksom de lätta vägarna har man redan hitta tillsammans, och nu är det liksom svårare beslut man står inför. När det gäller klimatet så ligger det på bordet nu trafiken, jordbruket. När det gäller trafiken så kan man förstås göra sånt som att stöda elbilar med skattelättnader som nu de gröna har föreslagit, men där finns också då den här liksom svårare sidan, det vill säga utsläppshandel för bilarna, dyrare bränsle i praktiken förstås, och det här får särskilt i regeringen centern att se rött. De vill inte ha höjda bränsleskatter, och samma sak är det kanske lite när det gäller den där sysselsättningen, att sånt som man kan köpa för pengar så har man köpt ganska långt nu. De här liksom tuffa åtgärderna som man har räknat på finansministeriet, som kanske innebär att man tittar på det där arbetslöshetsförmåner, kär i dem. Så här har man ju liksom stora ideologiska klyftor i regeringen, därför att vänsterpartierna tror inte att man uppnår sysselsättning på det sättet. Det har helt enkelt liksom med människosyn och ideologi att göra. Så att det är liksom de här sakerna man har kvar, och därför så är man väl inne i ett ganska tufft skede just nu i regeringen när man ska försöka enas i de här frågorna.
Ja, sen samtidigt så som jag tänker på de diskussioner som vi har haft i riksdagen till exempel angående klimatpolitik, så det, och jag tror att Anders också medger det, att nu är det ju liksom också ganska sorgligt att rätt sån här små frågor som liksom priset på bensin som växte då 6 cent, och det enligt index. Och att hur stor politisk fråga det blev, och hur sannfinlandarna spelar liksom politiskt med pyttesmå förändringar. Så det här, samt i den här liksom atmosfären, är det också jättesvårt att göra stora åtgärder. Och jag tror att var och en av oss måste också medge att vi får inte liksom politisk popularitet med de klimatåtgärder som vi måste göra. Så att vi måste liksom fundera på politik på lång sikt.
Ja, alltså den här trafikdiskussionen, den gick ju helt överstyr här under det senaste året. Att här har ju faktiskt alla partier i riksdagen kommit överens om ett mål som vi har ställt för 2030. Men sen när det kommer till åtgärderna så liksom är det hemskt motsträvigt. Mm. Samlingspartiet har ju liksom den ena dagen de har en åsikt, den andra dagen av en annan åsikt. Och det där, och de åtgärder som regeringen gjorde här var ju trots allt inte ändå speciellt drastiska, utan var i linje med vad tidigare regeringar har gjort. Om jag drar mig till minnes diskussionerna inför förra riksdagsvalet 2019, så då var ju en helt potatis det här att ska ni förbjuda, var det nu, dieselbilar för 2030 eller 2035? Nå, det ville ju ingen egentligen gå inför. Men nu ser vi, tittar man lite på marknaden, ser man att en efter en säger de stora bilproducenterna att de inte kommer att tillverka konventionella förbränningsmotorer efter 2030. Så det här är liksom en sak som inte ens ligger i våra händer, vi politiker, utan marknaden ser vad människor vill, och så ställer de om sin produktion enligt det. Så att av den orsaken är jag liksom hyggligt hoppfull på att den här trafikdelen till en del kanske löser sig själv. Men helt som Veronica sa, så nu kommer det säkert läge för ett och annat impopulärt beslut, om inte under den här perioden så med stor sannolikhet under nästa. Men att diskussionen kring de här har nog varit liksom minst sagt sorglig.
Ja, alltså, ibland får man just när det gäller biltrafiken känsla av att väldigt många känner att jag ska ha en ny bil och det ska vara billigare att tanka eller ladda vad det kostar idag och helst ska någon annan betala. Då är jag med lite grann, om jag nu hårdrar det hela på något sätt. Att jag skulle behöva betala mera är ju, vi har ju minst det här gula västarna i Frankrike ju som så där, vålade rabalder för några år sedan när man ville höja bränsleskatterna av just de här klimatskälen. Men som vi var inne på här, någon som nämnde morötter, Veronica Honko sa och talade om morötter. Det, alltså, om man, just den yngre generationen efterlyser ju piska mer än morötter. Vad har ni piskorna? Ser ni någon piskningsmöjlighet här?
Jag tror att det här exempel som jag tog upp, det här med trafiken, så det fungerar egentligen liksom via morötter att folk vill ha en viss sorts bilar som sen av en händelse också då leder till mindre utsläpp och så följer sen producenterna med och börjar tillverka dem. Men om vi ser på den här hela biten och det här med morötter, förra veckan firade vi Östersjöveckan och ett problem där är ju då övergödningen, eller problem är ju då de facto övergödningen av Östersjön som till en del har att göra med gödsel vi breder ut på åkrarna. Om man nu stöder det att man tar tillvara gödseln, kör in den i den cirkulära ekonomin, gör den till exempel biobränslen eller gödsel som man sen kan sprida ut på åkern igen, så det där, då skapar vi liksom ekonomiska incitament att göra rätt saker och då gagnas Östersjön, så gagnas klimatet och så gagnas också hen som kanske kör i det här fordonet. Utan att nu påstå att biobränsle på något sätt skulle vara liksom en storskalig lösning för det här, men det är liksom en del av lösningen. Så att när man får cirkulär ekonomi in i de här frågorna så märker man att det berör inte bara den här branschen, det är inte bara en klimatfråga utan det är ganska många andra aktörer som plötsligt kan se att det här nyttjar hen. Och så skapar man liksom de rätta incitamenten som behövs för att man också ska kunna åstadkomma den sociala rättvisa som Veronica talar om. Mm.
Ja, vi ser i Vänsterförbundet på klimatpolitik som en strukturell fråga, att det handlar om att göra en liksom ett miljövänligt samhälle som alla kan delta i, att det är möjligt för alla att använda mera kollektivtrafik, att det är möjligt för alla att äta mindre kött och använda mindre mjölk etc. Så jag ser på den här saken från den synvinkeln.
Mm. Det här, men alltså din son som du berättade om här förut, är det här, att är det här, är det tillräckligt långtgående idag att vi talade också här att det blir långsiktiga lösningar om jag försöker förklara om långsiktiga lösningar för min 11-åring på något sätt, då blir det så här lite rynkad panna så där, att den här känslan av att kraftåtgärder, räcker det då med kollektivtrafik och mindre mjölk eller något sånt där, alltså finns det inget som ni kunde så här beställning till politiken, alltså någonting som verkligen känns wow, nu händer det saker här, rock'n'roll klimatpolitiken, alltså saknas det inte något sånt här moment?
No, om vi tittar på vårt regeringsprogram så jag tycker nog att den är liksom ambitiös, men att vi måste då göra de besluten som regeringsprogrammet innehåller, och jag anser också att det handlar inte om bara ett liksom en åtgärd eller två, utan vi måste ha massor med åtgärder på bordet liksom samtidigt, och det är också en process som fortsätter hela tiden, att vi kan inte tänka oss att vi är liksom färdiga vid någon viss tidpunkt. Men att jag tycker att det är också viktigt att komma ihåg att när vi ofta är i mitten av den här liksom identitetspolitiska diskussionen och pressen är hård, så jag tycker det är viktigt att komma ihåg den där unga generationen som anser att klimatkrisen är den största, absolut den största frågan som de också är rädda för. Och det är liksom den, när vi tittar på studier som Ungdomsforskningsnätverket har till exempel gjort, att klimatfrågan är alltså nummer ett och det är den som liksom väcker mest oro bland ungdomar för tillfället.
Ja, alltså globalt sett så är klimatfrågan säkert vårt största hot, men att samtidigt så har vi förstås som politiker också ansvar för en hel del andra sektorer. Men för att lite belysa liksom den komplexiteten, nu har vi beslutat oss för att köra ner kolkraftverken under det här decennien. Då måste vi ersätta dem med någonting, vilket gör att vi måste göra det lätt att till exempel då använda värmepumpar eller använda el som produceras i vindkraft för att hetta upp de här vattenlagren som behövs. Det kräver lagstiftningsändringar. Nu borde man göra det möjligt för elmotståndet också fungera som värmealstrande element. Någonting som vi har liksom ville deincentivera tidigare, för vi tycker att el ska användas för något annat. Och nu när vi är i en situation där vi plötsligt kan ha överproduktion av el, så står vi inför en helt annan realitet. Tidigare så var ett egnahemshus var någonting som konsumerar el. Nu kanske vi är producenter av el under vissa tider, vilket gör att hela vårt elnät liksom börjar gå åt två håll. Och det måste ju också se över beskattningen, så att det ska finnas incitament att delta i produktionen. Vilket sen ytterligare leder till att vi borde liksom ha smartare apparater som kan avläsa elpriser och kan liksom slå på sig när el är billigt, när vi har för mycket, och kan stänga av sig när vi kanske har för lite. Så att det att vi vill till exempel ha en koldioxidneutral värmeproduktion, så det liksom räcker inte att vi bara ställer av kolkraftverket, utan vi måste se över en hel massa olika lagstiftningar och få med hela industrin runt omkring det här. Och här är vi ju faktiskt liksom ganska bra. Men också av de saker som finns i regeringsprogrammet, så återstår det en del att göra på den här sidan. Så det är, liksom, det är ganska komplext. Det handlar inte bara om att vi ska äta lite mindre av någonting eller köra lite mindre med något annat, utan det är liksom på många nivåer en förändring måste göras.
En lavin som består av många små beslut, helt enkelt, en politisk sådan. Magnus Svanljung, återigen utblick över liksom partifältet här nu när vi har här Vänsterförbundet och SFP representerade här i studion på något sätt. Är det här, du sa att de svåra besluten återstår, alltså vi har gjort det som egentligen man kunde från början säga att det här kan vi göra, bara vi vill på något sätt. Och nu kommer motståndet, så nu är det här som är jobbigt att göra. Och två år är det ju val igen. Så där. Är det här du som politisk nästan spindoktor här, alltså ska det här bära den här regeringen på något sätt att få förhandla svåra beslut just mot slutet av perioden? Brukar man inte göra tvärtom annars? Eller så här, inte det är en bra idé att göra de svåra besluten först, så kan folk reta upp sig över att det blir dyrt, och sen tar man de här grädden eller sockret eller efterrätten så där fram till valet lagom med de lätta besluten som alla jublar åt?
Ja, talar vi om de här klimatbesluten nu till exempel, så kom ju faktiskt Sitra med en rapport här för ett par veckor sedan som visar att regeringens mål om att göra Finland koldioxidneutralt är alldeles möjliga att nå, och det betyder också att Finland kan köta sin del för att nå det här målet om att medeltemperaturen inte ska höjas mer än 1,5 grader. Men det kräver tuffa beslut egentligen inom alla sektorer i samhället, och här finns då också jordbruket som en ganska stor sektor, så det är helt klart att någonting måste också hända där, och den här regeringen vill säkert då göra det på ett socialt rättvist sätt, och det är säkert inte lättast. Och här finns ju nog alltså helt klart väldigt stora motsättningar just nu mellan vänstern och de gröna, och framförallt Centern, så det kommer säkert att bli tuffa förhandlingar. Men visst laddar man ju upp med nu en massa olika sådana symbolfrågor som gör att man säkert kan liksom komma ut med någon slags kompromiss. Här finns pengar till poliserna som har blivit en sån här stor fråga. Här finns ett sånt här märkligt ordkrig om pengar till vetenskapen, till Finlands akademi, som först regeringen i våras under rambudgetförhandlingarna bestämde sig för att skära ner, och nu har man vaknat, och så anklagar man den nya kulturministern Antti Kurvinen, som inte ens var med och beslöt om det för det här. Och, så att, här är nu en massa sånt här som man ska komma överens om, så säkert blir det ju tuffa budgetförhandlingar.
Vara politiker som att vara pappa eller mamma, man är ansvarig för allt helt enkelt. Veronica Honkasalo bad om ordet här.
Ja, jag tycker det är viktigt att komma ihåg att de här ramarna för budgeten, de är ju ganska strikta, som man kommer överens om under våren. Men samtidigt så ser vi i Vänsterförbundet att det betyder ändå inte att vi ska strama åt nu, att vi är ännu i mitten av coronapandemin och krisen, och vi vet att vi har en hel del sociala bekymmer i samhället på grund av coronapandemin. Om vi tittar också på till exempel den här aktuella frågan på kulturfältet, konst- och kulturfältet, barnskydd, skolor, elever som mår ännu dåligt, så där finns en hel del att göra. Men jag tycker att det är viktigt att du lyfter fram de här Finlands akademi och resurserna för vetenskap. Jag är nog kanske hoppfull att vi hittar en lösning, eller jag hoppas i alla fall att vi hittar en lösning för att hitta de här 50 miljonerna som nu fattas ungefär. Det är visst liksom 35 plus 8. Det beror lite på hur man räknar. Det är lite komplicerat det här systemet som Finlands akademi har, men om vi har lovat att vi satsar på forskning och skolning och utbildning, så då måste vi hålla fast vid det, och det är ju bara liksom kloka investeringar.
Mm. Det här är ju förstås lite småpengar i budgetsammanhang, men det är samtidigt roligt att det säger någonting lite om hur den här regeringen fungerar, därför att under vårens rambudgetförhandlingarna så bestämde man sig för, bland annat då under den här krisen som Centern ställde till, så bestämde man sig för permanenta inbesparingar på vad det nu kring 400 000 eller någonting sånt här, som då drabbar alla sektorer egentligen i samhälle. Och nu då när man märker att det leder till sånt som är för väljarna kanske inte riktigt populära inbesparingar och kanske inte så intelligenta heller, om det då gäller vetenskapen, så det där, så blir man då tvungen att ta tillbaka det. Mm.
Ja, då helt som Magnus sa, så är det här ju hyggligt små pengar, utan att påstå att det skulle vara kloka inbesparingar. Jag förstår nog liksom kritiken för det här, men man tänker på de svåra beslut som måste göras med tanke på sysselsättning och klimat och annat, så borde det ju kanske inte gått att ett så här beslut som ändå har fattats gemensamt med allas vetskap leder till ett sånt här, liksom, sådana här attacker mot då till exempel en minister som faktiskt inte satt vid bordet just då. Men att i det stora hela, ekonomin växer, det finns inte hemskt starka behov för en sån ytterligare stimulans i det här skedet. Vi har ett underskott på närmare 7 miljarder. Det är förståeligt i stora delar, men trots det så nu är det ju liksom också skäl att tänka att det här är inte den sista kris som kommer. Vi bör få den offentliga ekonomin i balans. Det kräver inte bara klimatåtgärder utan också sysselsättningsåtgärder, för vi vet aldrig när liksom nästa kris kommer. Om vi låter liksom det här underskottet löpa många år framåt, så kommer vi att ha färre resurser, sämre redskap att ta till sen när det någon gång behövs igen. Mm.
Alltså en budgetförhandling handlar ju också just om pengar här, ska vi komma ihåg, och de kommer inte av sig själv, som man brukar säga, det vet vi ju alla. De kommer en gång i månaden för löntagare, och för andra kommer det mer sällan, eller vad det nu än gör, men de kommer någon gång ibland, så måste man klara sig med det man har. Och Veronica Honkasalo, delar du den här uppfattningen att vi har råd nu på något sätt, eller vad säger du till de väljare som är oroliga för vår statsskuld och sådana där saker?
Sanningen är ju den att ekonomin i Finland har återhämtat sig väldigt bra efter den här coronapandemin, om vi tittar globalt, och bättre än vi väntar oss. Och den här ekonomiska tillväxten betyder också att den kommer att lätta av sig själv också en del av den här skuldförhållande. Men att vi har ju också en överenskommelse om att samla in skatter ungefär 100-150 miljoner visst. Och det här är också beslut som måste befattas nu under de här budgetförhandlingarna. Och jag tror att här så kommer också kanske skillnaderna fram mellan mitt parti och Anders parti. Att vi har gjort ett skatteprogram före kommunalvalet, var vi har liksom bevisat att det går att samla in en miljard skatter på många olika sätt. Men att jag tror att den här skattefrågan är också en svår fråga.
Ja, vi kan ägna ett program till att diskutera ett skatteprogram, det gör jag gärna. Jag kan bara också konstatera att vi har kanske lite olika syn på hur mycket som går att få in, och framförallt kanske på vilka liksom negativa effekter det möjligtvis har för resten av ekonomin.
Det får bli i nästa program, ni får återkomma om den saken här, för tiden rinner iväg i slaget efter 12. Jag säger tack så mycket till Veronica Honkasalo, riksdagsledamot Vänsterförbundet, och Anders Adelcreutz, SFP. Tack för att ni var med Magnus Wanjung, svensk politiska reporter. Tack för att du upplyste mig om allt det här. Stefan Winninger heter jag. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen. Hej då.